Podplay.
Hej, veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, kanske du eller någon i din närhet har funderat på frisör. Det vore väl ett verkligt trevligt yrke där man får träffa lite folk, prata, surra och ha lite skvalletidningar kanske på bordet framför en. Det vet jag inte om man har eller om man lär sig det hos Svenska Frisörskolan. Men de är i alla fall de allra bästa om man vill utbilda sig till frisör. Och du kan ju också få studiestöd medans du läser till frisör. Jag kan inte allt, men det kan man hos svenskafrisörskolan.se. Läs mer där. I veckans avsnitt så heter min gäst Emma. Hon fick mail från ett flertal kollegor i landet som uppmanade henne att sluta som polis. De ansåg helt enkelt att hon var olämplig i yrket. Och du kommer strax få höra varför det var så. Emma berättar om en flytt på 112 mil till det stället hon jobbar idag. Vill du höra det kompletta avsnittet så vet du ju numera att du går in på patreon.com/snutsnack där du får avsnitten en dag tidigare än andra, helt reklamfria och helt kompletta. Så är det. Ha det riktigt bra. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
50, 50, 50,
50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50.
Läget är under kontroll, fantastiskt fint väder, blå himmel och strålande sol, så då mår jag.
Det låter inte exakt som man föreställer sig Piteå i april sådär, men härligt, härligt.
Ja, nej, men nu är det fint vårväder faktiskt, så då får man passa på att njuta.
Har ni fått bort all snö?
Nej, det är fortfarande en hel del snö kvar, men gator och torg börjar vara torra.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är för godkänt.
Ja, eller
hur? Du, jag vet, vi hann ju prata lite här innan vi tryckte på räck. Så jag vet ju att du är inte från Piteå från början. Du är från någon annanstans i Sverige. Berätta.
Jajamän. Ja, det kanske hörs på dialekten. Jag vet inte, jag har tappat så mycket nu tror jag. Men några kanske känner igen det. Jag är nerifrån Västervik. Eller Westerwick som man då säger när man är där nere egentligen. Nej, jag är född och uppvuxen i Västervik och har spenderat större delen av mitt liv där, håller jag på att säga. Det har jag inte, för ett halva livet har jag levt här nu. Jag gick på polishögskolan i Stockholm, kom in där 2009 och efter det så flyttade jag faktiskt till Norrland.
Ibland vet man aldrig vad livets väg och stigar leder en.
Nej, man vet inte det. Man har ingen aning om vart vägen leder och det visste inte jag heller. Men träffar man kärleken så där och det blir kärlek vid första ögonkastet, då är det bara kasta sig ut och se vad som händer, och det gjorde jag.
Ja, då blir det Piteå. Ja, men det är
uppfattat. Då var det Piteå.
Ja, men det låter härligt. Det låter, ja. Alltså kärlek är väl en bra anledning att ändra lite fokus på geografin i alla fall.
Ja, precis. Jo, men jag har ju en upp på han nu. För har jag flyttat 112 mil för hans skull så kanske han kan tänka sig att flytta 112 mil någon annanstans för min skull längre fram. Man vet aldrig. Men då får det bli till varmare breddgrader.
Ja, det är bra. Ja, Västervik är ju faktiskt varmare breddgrader. Så är det ju.
Mm.
Ja. Men okej, skolan 09 i Stockholm, då var det Södertörn då?
Ja, på Sörentorp, ja.
Nej, det var på Sörentorp, det var inte Södertorp. Hur länge körde de där?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men jag gick ju då där 2009, gick ut januari 11. Och sen vet jag inte hur många år till de körde där.
Nej, det är jag som är lite osäker. Ja, just det, men det är klart, 09 var de nog där. Ja.
Det var
ett bra ställe att gå polisskola på, tycker jag.
Ja, men herregud, man kan ju längta tillbaka till Lagtorget faktiskt. Däremot inte den här hemska hinderbanan. Men det är ju, man har ju lagt i minnesbanken också. Men den var jobbig då.
Men ska vi berätta för lyssnarna vad Lagtorget är? Det är ju faktiskt ganska, det är en rolig plats faktiskt. Kan du beskriva Lagtorget?
Ja, men på Sörentorp där så har man ju en, då var det ju en uppbyggd liten, ett uppbyggt litet torg med både busstation och tågstation och det var ju lite affärer och lite annat så där. Det var någon hus de hade byggt där uppe i skogen också, så det kallades ju för Lagtorget. Lägenheter var det ju också som man körde lite case i och sådär. Mm. Så det var ju otroligt mycket minnen därifrån. Det var jätteroligt.
Mm.
Det var nog de bästa dagarna tror jag när man fick öva på att vara polis på Lagtorget.
Ja, det var roliga dagar. Och intressant med de där lägenheterna, om ni som lyssnare då kan visualisera, så är det ju lägenheter med rum som alla vanliga lägenheter, men med halva väggar bara.
Ja.
Så att instruktörer och andra studenter kan liksom stå och titta in i de olika rummen liksom.
Ja, och som uppe på en scen så där. Det var ju lite jobbigt innan man vande sig vid det, kan man ju verkligen säga. Herregud, det var ju som ett skådespel liksom med live publik.
Ja, och inte helt olikt kanske när man kommer ut och jobbar själv, för att man får ju live-publik ganska ofta när man ingriper.
Absolut, ja, så är det. Och det kan man väl också tillägga, att man lärde sig minst lika mycket genom att stå där uppe och titta på när andra var patrull som när man själv var patrull inne på Lagtorget. Så det var otroligt lärorikt.
Ja, men det här tanken om att jobba liksom som polis då, när dök den upp hos dig?
Sent. Jag hade ju gått ut skolan, jobbade lite grann inom krogbranschen, hann och jobba en sväng inom kriminalvården på anstalten där i Västervik. Och sen av en slump så skulle jag åka hem till en kompis och han hade den här polisfoldern på vardagsrumsbordet. Aha. Och berättade för mig att han hade sökt till polishögskolan. Och jag satt och läste den där och bara, men gud vad fränt. Jag har ingen aning om vart jag tänker, liksom att vilken väg jag ska vandra liksom i yrkeslivet. Men jag satt och läste den där polisfolden hemma hos honom och bara, ja men jag provar. Alltså det ser ut som att de söker mig.
Aha.
Och ja, det gjorde de uppenbarligen, för jag kom in. Så det var jätteroligt.
Och sen rullade det på, när du var färdigutbildad på skolan, var började du jobba då någonstans då?
Men då hamnade jag trodde ju som sagt att jag skulle söka mig ner kanske till Kalmar, Västervik eller Linköping eller liknande. Att jag skulle ner till Småland igen. Mm. Men i och med att jag hade träffat den här kärleken som bodde uppe i Pite, så fick jag göra ett litet omkast. Så då sökte jag mig faktiskt till Luleå. Till Luleå.
Mm, mm.
Och där gjorde jag aspiranten. Och sen så hamnar man på sån här bristår eller bristort då, i lite drygt ett år. Och då hamnade jag uppe i, efter aspiranten så hamnade jag uppe i Gällivare.
Okej.
Okay. Så då var jag i Gällivare och jobbade i 13 månader. Så då pendlade jag dit.
Men hur var det då? Gällivare, jag tänker det är en liten ort uppe i norr.
Det var så långt hemifrån. Alltså jag hade ju först gjort en flytt från Västervik till Stockholm. Det tyckte jag var jättelångt. Det är ju dryga 30 mil. Det kändes lite så här, oh my god. Alltså det var ju så långt. Ah. Och sen då ytterligare liksom, ja men lite drygt då, typ 80 mil. Ja, mellan Västervik och Piteå i 112 mil. Så ytterligare då det. Och sen så när de då säger till mig att jag ska jobba då uppe i Gällivare, då... Ja, det var tufft kan jag ju säga.
Var det så? Det var lite så att du kände att oj då.
Ja, men luften gick ju lite ur mig såklart. Det var jättetufft och inte jättelätt att hitta boende. Mm. Så att jag bodde faktiskt i husvagn när jag jobbade i Gällivare.
Men är det sant? Men även på vintern?
Ja, jag jobbade 13 månader i Gällivare och bodde utanför polishuset i en gammal kabe från 80-talet.
Ja, men du driver, vilken grej.
Ja, så var det.
Men du måste ha varit väldigt kär.
Ja, det är jag fortfarande. Det är därför jag är kvar. Nej, det var otroligt speciellt alltså. Så att, ja, de kommer ihåg mig som tjejen som bodde i husvagn, tror jag, under de 13 månaderna. Men det var Alltså otroligt familjärt uppe i Gällivare. De tog hand om en så himla bra. Så det var som gänget där. Gällivare-poliserna var otroligt härliga. Så det var nog de som fick en att gå runt. Och så var vi ju ett gäng med nyutbildade poliser som hamnade där. Vi var några stycken som åkte upp på det här briståret då. Så det är klart, man tog hand om varann och det blir som en familj, man umgås med familjen och så ut och sova då i husvagnen och så in igen. Det vart mycket, mycket gym och mycket, mycket stationshäng på fritiden också.
Men jag tänkte säga dusch och sånt, det körde du på jobbet då eller hade du det i
Ja,
hus?
jag stod ju precis utanför polisstationen så jag hade ju tillgång till både köket inne på polisstationen och jag hade ju gymmet och omklädningsrum och allting. Så att,
Är det
det vart
första
min
gången
lilla
jag hör
lägenhet.
Det är första gången jag hör en polis som bor i husvagn utanför polishuset. Det var en fantastiskt
Ja,
rolig
nej, men
story.
that's me. Nej, det är roligt nu i efterhand. Det var inte alltid roligt
Nej,
där.
men
Någon
okej.
har det, nu har det fällts någon tår där ute.
Jag
Faktiskt.
förstår.
Nu har det ringts hem till mamma och pappa också nere i Småland och beklagat sig lite. Men så är det. Nu i efterhand så kan man ju som skratta åt det.
Det var aldrig så att de kom och bankade på sig. Du har försovit dig, Emma. Du är på husvagn.
Ja då, det hände nog någon gång och någon gång som de kom mitt i natten. Kan du gå in och jobba övertid? Jajamän, sprang jag ut i min rosa One Piece och så var jag bara att försöka gnugga liv i ögonen och så ut och jobba.
Ja, men det är ju en fantastisk historia. Det där är något att
Ja,
berätta för barnbarnen. Mamma, hon
ja men
bodde i
verkligen.
husvagn när hon jobbade i Gällivare.
Jajamän.
Men berätta då hur det är, eller hur det var, ska jag säga, att komma till Gällivare som nybliven, liksom nybakad polis. Och kanske också en lång bit från den kulturen. För det kanske låter konstigt att säga så, men jag har ju svärföräldrar i Lappland och det finns ju liksom kulturskillnader även i Sverige. Hur kunde du märka av något sånt?
Ja, men de var nog mycket. Jag kom ju som ett litet yrväder från Småland upp dit och de fick nog lära mig att liksom ta det lugnt.
Det var så.
Lite sådär. Som nybakad polis, man är ju väldigt sådär, man vill ju hitta på väldigt mycket och man vill hitta jobb och göra och sådär. Och det är väl klart att Gällivare under de 13 månaderna, de genererade väl inte jättemycket jobb. Så just kunskapsbanken yrkesmässigt fylldes väl inte på så mycket.
Nej.
Men efter de här 13 månaderna så fick jag ju komma ner till Luleå och jobba i, och då var det ju full fart på en gång, för det är ju lite mera, det var lite mera action där.
Ja, förstår
men
det.
Jag lärde mig mycket uppe i Gällivare också, och det är ju, man lär sig ju att bli ganska ödmjuk inför yrket också. Det är ju, när det väl händer någonting så är du kanske helt ensam patrull och så gäller det att laga efter läge och vara eftertänksam och klok i sina beslut.
Just det, jag har haft gäster som har jobbat i Arvidsjaur och lite så här mindre orter, och det är väl det som man får höra, att det är ett, ibland nästan ett helt annat arbetssätt mot vad man kanske till och med också har lärt sig, att man måste agera helt annorlunda i vissa tillfällen.
Ja, men absolut. Och där kan man ju spela tillbaka på skolan där du kanske kunde ringa till en patrull. Nu var det inte alltid du kunde det. Det berodde lite grann på övningen. Men många gånger så vart man kanske lärd att vi ringer efter en till patrull. Vi pausar, väntar in förstärkning och så vidare. Och det finns ju inte här på det sättet och kan vara flera timmar bort. Och mitt i natten. Och då är man där själv och då gäller det att lösa uppgifterna. Efter den förmåga man har där och då.
Har du något minne av något jobb där det var så där att du kände, oj, nu måste vi verkligen laga efter läge här och improvisera liksom?
Ja, men nu har det varit flera stycken sådana. Inget sådär specifikt som jag kommer ihåg, det har ju varit flera timmar där man faktiskt har fått avvakta i bilen för att man inte kan kliva fram, för det till exempel har varit personer med vapen eller så där. För många har ju till exempel jaktvapen uppe i Gällivare. Det är ju mer eller mindre alla, och våld i hemmen och så där blir inte lika självklart när man hör det. Man kan inte kliva in på samma sätt kanske när man är en ensam patrull mitt i natten och man får höra att det är vapen inblandat, utan då gäller det att vara otroligt eftertänksam och kanske få tillåta sig själv att spana ett tag, eller så att man inte kliver in i någonting som man inte kan backa ut ifrån eller riskerar att bli skadad själv.
Nej, just det. Men sen så kommer du då till Luleå och då säger du att du går in i lite mer action då, eftersom det är en betydligt större stad. Hur är det att växla upp då? Hur går det för dig att liksom gå från det här kanske lite lugnare tempot och så in i Luleå? Hur gick det för dig?
Ja, nej, men det var ju bara rida med stormen och haka på. Man är ju ganska flexibel som polis, så att det vart en liten tempoväxling och få höja upp sig och så bygga på erfarenheten av att åka på flera jobb samma dag och växla mellan jobben. Så det var jättekul och stor erfarenhet av det också. Så tog det ju något år då innan jag kom till, för jag har ju hela tiden under tiden som jag har varit i Norrland så har jag ju bott i Piteå.
Just det.
Tog fram till 2017 tror jag innan jag kom hit.
Just det.
Och började jobba här. Så att, och då var det en mindre stad igen. Mm. Så då fick man växeldra igen.
För jag så. Tänker att Luleå har ju lite nattliv och sådär på helgerna. Det blir ju liksom lite sådana jobb kanske också, att när krogen stänger och allt vad det innebär.
Ja, gud ja. Och där har de lite grövre kriminalitet än vad de har i Piteå också. Så att det har absolut skilt sig åt, det har det. Och i Luleå jobbade man betydligt fler patruller, helgnätter och kvällar, och hade lättare till förstärkning, kunde vara lite mer offensiv, kliva på lite mer. Så att då har man fått prova på det också. Och så fick man backa hem lite grann när man började i Piteå, för då börjar man kanske rulla på en eller två patruller igen och sådär.
Hur långt är det mellan Luleå och Piteå?
Ja, men det är bara 6 mil.
Stenkast.
Ja, precis. Nästgårds.
Ja, det är bra. Och nu då, vad sitter du på för tjänst i Piteå då?
Jag började i Piteå nästan omgående som områdespolis. Gjorde jag. Så att det var väl en tjänst som hade växt, eller intresse för den tjänsten hade växt fram under tiden. Dels som jag jobbade i Gällivare, men också nyfikenheten på det när jag såg hur de jobbade i Luleå. Så att när jag kom hit till Piteå så var det den första tjänsten jag sökte när den var ledig och fick den. Så att det kändes som att jag brann för de frågorna som områdespoliserna jobbade med. Det trygghetsskapande och kontaktskapande och mycket gentemot ungdomar. Det arbetet lockade mig jättemycket.
Just det.
Det tog jag mig an när jag kom hit.
Och är du kvar där fortfarande?
Jag är kvar som områdespolis. Ja, just den känslan släpper jag inte.
Nej, det gör inte det. Nej, men jag tycker att det låter... Alltså personligen, så om jag skulle säga att du måste börja jobba som polis igen, då tycker jag det låter som en jätteintressant tjänst.
Ja, jag älskar den.
För av de tjänster, jag vet ju precis vad jag verkligen tyckte om och vad jag verkligen inte tyckte om. Jag tyckte inte om till exempel att vara spanare på Säpo.
Nej.
Och sitta i en bil och kolla på en björk liksom. Nej, men jag är för faktiskt social, men ibland måste man göra saker också, tror jag, även liksom i det polisiära. Man vet inte riktigt alltid vad man tycker är lattjo lajban. Man kanske har gjort något ett tag och tänker man vill byta, och det är ju så oerhört förmånligt att man kan byta tjänster inom polisen så där. Men det är lite learning by doing, som man säger.
Ja, men och just nu, gruppen som vi har nu, vi har ganska många olika erfarenheter sitter vi som jobbar i gruppen. Så att vi har, och den har ju ändrats lite grann genom åren. Vi har gått från att vara 2 stycken områdespoliser i Piteå till att vara 6 stycken. Så det har blivit jättebra. De la ju ner narkotikagruppen som var här och bakade in den i tjänsten som områdespoliser.
Okay.
Så jag har fått jättemycket erfarenhet av det också, jobbat mer civilt än någonsin, även om jag kanske precis som dig då inte brinner för det fullt ut, och kanske inte heller min favorituppgift att sitta och spana. Men just den här kombon i gruppen är jätterolig när man får göra lite av varje. Det är civilt någon dag, kanske någon spaning, och sen, men väldigt mycket brottsförebyggande arbete, för det är väl det som ligger mig varmast om hjärtat.
Har ni några så här utan eller stökiga områden där ute runt Piteå, liksom utanförskapsområden eller problemområden eller vad de väljer att kalla det?
Nej, vi jobbar med mindre problembilder, gör vi. Inte, vi har inga utsatta områden på det sättet,
nej, nej.
Har vi inte. Och ingen gängkriminalitet eller den typen av brottslighet här än.
Nej.
Och det är väl det som jag brinner också väldigt mycket för, att mota Olle vid grind. Det hör inte hemma här heller, och målet är ju att det definitivt inte ska närma sig Pite överhuvudtaget.
Nej.
Så att det gör väl, det brinner man extra för, och det är väl det som gör att motivationen är stor för jobbet och de arbetsuppgifterna som jag jobbar med då, som handlar väldigt mycket om trygghetsskapande och kontaktskapande och sådär. Så då.
Hur tycker du att du och ni blir bemötta då, om ni till exempel snackar med ungdomar och sådär, och hur tycker du att ni som poliser, vad har ni för status i Piteå med omnejd?
Jättebra status ändå, skulle jag säga. Våran kontakt med ungdomarna är suverän. Det är sällan vi får ett långfinger efter oss. Då händer det någon gång ibland, men de flesta är otroligt trygga i att komma fram. Hälsar och high-fivar och ropar efter en om man kommer in på skolorna, hälsar på en i korridorerna. Så det är oftast väldigt trevlig stämning när vi träffar ungdomarna på olika ställen.
Det är väldigt intressant att höra. Man har pratat med en del andra, så är det precis tvärtom. Man får kanske väldigt många fingrar och glåpord efter sig. Kanske till och med väldigt nära står man när man skriker. Man har ju sett klipp till exempel på sociala medier när någon skriker glåpord efter polisen. Man undrar ju var den här brytgränsen går. Varför
ja,
det blir så?
Ja, vi har jobbat sedan 2017 som områdespolis, och har jag försökt jobba och följa ungdomarna. Vi har ju 6 stycken högstadieskolor, och det är mer eller mindre vardag att vi är på dem. Byggt upp en kontakt med ungdomarna från start. Besöker även både lågstadie och förskolor emellanåt, för att de ska ha poliser som är tillgängliga. Man ska veta vilka som jobbar i våran stad, och det har varit otroligt effektivt för våran del. För i Piteå så finns nog ingen ungdom som inte vet vilka poliserna i Piteå är. Och det gör att de blir sedda, de blir lite bekräftade. Och vi vet vilka, alltså den här känslan av att de vet vilka vi är och vi vet vilka de är. Många kan ju vi tilltala vid namn, och det är klart att de får känna på att polisen vet vem jag är, och det tror jag är ett vinnande koncept.
Vi har pratat om det så många gånger i podden med olika gäster, och man tycker att det inte är liksom, man behöver inte vara liksom någon Einstein för att förstå det här, och man skulle ju när man hör det du berättar vilja dela upp alla områden i små Piteå liksom, så att man har så många poliser per capita / elevskola liksom, så att man kan lära känna. Och det här med att kunna namn på poliser och veta vad de heter, det är ju helt, tror jag har en makalös positiv effekt. Man vill kasta sten på Emma om man liksom känner henne och träffar henne och sådär. Det finns någonting där i vårt mänskliga beteende som gör att man tvekar att göra sådana dumheter då, tror jag.
Ja, och det blir en ömsesidig respekt. Sen är det ju, vi har ju valt att möta mycket av våra ungdomar också. Inte bara in real life, utan vi har ju valt att möta väldigt många av våra ungdomar på sociala medier. Och det har ju också gjort att vi har fått en anknytning till varandra, att vi vet vilka varandra är. Och det har jag sett som otroligt positivt, att vi har kunnat nyttja det. Sen har jag jobbat med sociala medier i Piteå sen. Jag startade ju upp Polisen Pite på Instagram i augusti 2017. Och sen dess har vi ju jobbat aktivt med vårat Instagram, som har blivit väldigt stort utifrån den lilla stad vi faktiskt är. Sen har vi ju fortsatt att jobba. Jag har ju en kollega vid min sida som heter Martin Widgren, som jobbar dels i områdespolisgruppen, men som jag också har haft med mig under det här nätpatrulleringsprojektet som vi har haft, pilotprojektet. Och det har varit otroligt lärorikt. Och där ser jag ju enormt många fördelar med hur vi kan connecta med både barn och ungdomar som kanske är den kategorin människor i samhället som vi inte är speciellt tillgängliga för i vanliga fall.
Ja, just det, precis. Ja, var ungdomar har befunnit sig under liksom olika decennier och liksom tidseror är ju verkligen vitt skilda. Och nu är det ju mycket just som du säger på sociala medier, du nämner Instagram och sådär. Och när vi pratade innan så sa jag så här, men jag brukar alltid be min gäst berätta ett minne som dyker upp. Och då sa jag, men det kommer bli sociala medier, sa du till mig. Då berättade du, för vi är ändå inne på det nu, tänker jag.
Ja.
Kan inte du berätta, Emma, vad som hände? För det var ju en grej som hände just kring ert sociala mediekonto där du var liksom blev hade huvudrollen, kan man väl säga.
Ja. Men vårat Instagram-konto har ju växt under åren och jag har ju varit väldigt nyfiken på sociala medier och jag har ju också sett den här trenden att ungdomar kanske inte är på specifika samlingsplatser liksom i stadskärnan, utan jag har som sett att de är någon annanstans och de är ju på sociala medier. Och här vill jag ju så möta dem. Och kring allt det här så kom även det här projektet och pilotprojektet med just nätpatrullering, och vi vart ännu mer nyfikna på att utforska andra plattformar. Vi var över i april i maj till Oslo och tittade på hur de jobbade, och de jobbar ju med just nätpatrullering och är inne på plattformen TikTok. Och det var vi jätte exalterade över och kände att ja, men här har vi väldigt mycket att lära av våra norska kollegor. Och det ville vi som ta med oss hem till Sverige och se lite grann vad vi kan göra av. Så jag startade faktiskt ett privat konto på TikTok där jag heter Pite Emma med en polislogga och där jag har lagt ut klipp på mig själv i uniform. Och det är just på det här kontot då som jag har fått en hel del följare och som jag väljer att lägga ut ett klipp då som varit väldigt uppmärksammat. Och det är ju när jag är ledsen och har varit på, efter att ha varit på ett dödsbud. Lämnat ett dödsbud.
Just det, och vad var det för jobb då? Om vi beskriver det, om vi börjar där. Du åker iväg på ett jobb som du vet är ett dödsbud.
Ja, vi får det jobbet att det är ett dödsbud som vi ska åka hem och lämna till närmast anhöriga. Där det är deras dotter som har gått bort.
Vad är för ålder på dottern då?
Men hon var ändå vuxen, men det är ju ändå någons barn.
Ja, absolut.
Även om man är plus 20 så är det ändå någons barn.
Ja, absolut, absolut.
Och jag hade nog varit, tror jag, på 3 dödsbud under de senaste 2 veckorna. Jag har en tendens att hamna på dem. Men jag... Ja, det väcker ju otroligt mycket känslor. Man blir känslosam bara man pratar om det.
Ja,
men
klart.
Det är otroligt tuffa jobb och de sätter sig ju fast liksom. De svetsas ju fast i huvudet, man blir ju inte av med dem. Men det är otroligt tungt och det här hade varit en tung period, och jag hade pratat mycket med min kollega Martin Widgren som var med mig vid det här tillfället när vi åkte på det här dödsbudet, och det var svårt att hålla ihop. Man är jätteprofessionell och jag kan sköta mitt jobb galant även om det fälls en tår eller 2. Det är oftast inga problem alls att visa att man är människa och att tårarna kommer när man lämnar ett sånt här tufft besked.
Just det.
Till nära anhöriga. Även om man såklart försöker göra sitt bästa för att hålla ihop. Men ibland kommer det en tår eller 2. Det gjorde det vid det här skedet, och jag fick jättefint stöd av Martin som var med mig då. Och det här sa jag att det här skulle jag vilja visa för de som följer mig. Och det valde jag att göra, så därför så publicerade jag det här klippet på min TikTok.
Och kommer du ihåg ungefär vad du skrev liksom i samband med att man kunde se att du var ledsen då, såklart? Då.
Ja, man kunde se att jag var ledsen och man kunde se att jag fick en stöttande kram av min kollega i filmen. Och det var för att visa den sidan av polis, att det här också är en del av, det här är en del av jobbet, och det här är en av de tuffaste delarna av jobbet, tror jag skrev, att lämna just dödsbud, och att det är otroligt tufft, men det är en av våra arbetsuppgifter som många andra inom polisen. Och det uppmärksammades ju, jag var nog faktiskt och tjänstgjorde i Gällivare under en förstärkningsperiod när jag la ut det här klippet. Och det fick ju en enorm respons på en gång. Det var många som delade med sig och skrev att vad fint att ni visar att ni också är människor, och vad fint att ni visar att ni också har känslor. Det var väldigt mycket hjärtan, väldigt mycket stöttning. Många som också faktiskt började berätta om sina egna erfarenheter av just polisens bemötande vid dödsbud. Okay. Många som hade bra erfarenheter, många som hade dåliga erfarenheter. Och flera stycken som bemötte mig i det här, att jag önskade att det var du som hade lämnat det och inte den polisen som var där jag. Alltså lämnade beskedet till mig, och jag önskade att det fanns känslor hos de poliserna som kom till oss och sådär. Så det fick en jättefin respons. Men jag hann ju lagom komma hem, tror jag, från den här förstärkningen. Och sen fick jag veta att jag hade en kollega i södra Sverige som hade bemött det här med väldigt mycket kritik. Och då var jag uppringd av, jag tror det var Nyheterna 24 och alla möjliga. Det började ringa ganska frekvent i telefonen, och till mina chefer och till polisen i Pite. De sökte mig från alla olika möjliga håll och ville ha kommentarer på den hårda kritik som jag hade fått utifrån mitt klipp.
Och men var det din, var det, ja, precis, var det jag tänkte säga, var det verkligen din personliga uppfattning, eller hade du fått mycket hård kritik då, eller?
Nej, jag hade nog inte uppfattat kritiken, för jag hade ju läst det som var på mitt media,
just
alltså
det,
på
precis.
Min TikTok, och där hade jag inte alls den uppfattningen. Jag kände själv att jag ville visa den här sidan av polisyrket och att det här är en tuff del av jobbet, men det ingår i min arbetsuppgift. Men jag möttes av kritik för att jag hade visat det, och det vart jag otroligt förvånad över, att det vinklades på det sättet som det gjorde av den här kollegan i södra Sverige. Så det tog ju otroligt hårt, och jag kunde ju knappt bemöta den här kritiken. Jag tänkte, vi förstår ju inte varandra överhuvudtaget.
Kommer du ihåg vad hans kritik mer, alltså vad hade han konstruktivt att säga liksom mot det här då?
Alltså, rent konstruktivt vet jag inte, mer än att man tyckte att, jag tror han tyckte det var olämpligt, och det vinklades på något sätt, tror jag, som att ja, olämpligt av en polis, alltså av en polis att visa det här eller söka sympati över det här eller någonting liknande. Och det är bara jättefrågande. Jag tänkte, ja, nej, jag trodde knappt att vi var på samma planet, och definitivt inte att det var en kollega.
Kände du att du sökte sympati när du la ut det här?
Nej, inte på det sättet. Alltså, jag ville visa en del av jobbet och att det är otroligt tufft. Så att, och det är ju den efterfrågade produkten vi har av barn och ungdomar idag. Och väldigt många av en efterfrågad produkt av de som söker till polisyrket också.
Just det.
Man har ju, det vet vi ju, att efterfrågan av de olika delarna av polisyrket finns, och alla de här serierna som har varit utifrån liksom polisserier och så vidare, det är ju, man vill ju visa vilka sidor det som finns inom myndigheten och vad polisyrket innebär. Så det har ju varit otroligt uppskattat och visat, och på våran Instagram-sida Polisen Pite så har vi ju visat väldigt mycket känslor där också tidigare, och folk är ju verkligen nyfikna på vad jobbet innebär, och har ju, upplever jag, fått en större förståelse för polisyrket efter att vi har kunnat dela med oss på det här sättet av vad det faktiskt är vi gör i yrket på våran arbetstid.
Jag måste ju säga att det har ju varit lite mitt syfte med den här podden också. Det är ju ett annat medie än sociala medier, så att säga, då, TikTok och Instagram. Så här. Men när man lyssnar då till poliser vad som har varit jobbigt, så är det ju inte sällan att det är precis det du berättar, att lämna dödsbud, att till exempel komma till dödsolyckor där barn har varit inblandade och där i podden man har hört att både kanske min gäst och jag har släppt kanske till och med en tår. För det är ju så viktigt att förmedla, tycker jag, alla sidor av ett yrke som är ganska mytomspunnet och kanske i vissa fall också missuppfattat.
Ja, och framförallt när man har förstått att det är efterfrågat, att man vill veta kanske innan man söker. Man vill verkligen veta. Jag har ju jättemycket elever och som jag träffar under föreläsningar där de vill berätta om yrket, berätta om alla sidor av det, och där får de veta. Jag föreläser jättemycket både för föräldrar och för ungdomar i skolorna och liksom berättar om yrket, berätta vad det är vi jobbar med. Jag kan berätta om dagsläget just nu, vad vi jobbar med i Piteå och så vidare för att folk ska vara uppdaterade och veta vad våra arbetsuppgifter är. Och det är alltså enormt uppskattat.
Vad hände fortsatt rent konkret efter den där kritiken då? Du fick bemöta den i olika...
Den sköljde ju över mig som en tsunamivåg. Jag varit helt tagen och förstod ju att i andra medier, framförallt och kanske på Twitter, så växte det liksom en hatstorm kring det här ämnet och liksom framförallt kring det jag hade gjort och mitt klipp. Och det är klart att det sprider sig till väldigt mörka sidor och till ett enormt, liksom, det vart ju som ett uppbyggt hot. Det var ju tal om att mina barn skulle ha reflexväst på skolan liksom, för att de eventuellt kunde bli utsatta för någonting. Och jag själv,
det låter helt bisarrt.
Ja, och jag själv fick ju prata med kollegor inom polisen och fick ju tips om att jag liksom skulle titta i brevlådan försiktigt och att det här kunde få liksom konsekvenser för mig i mitt privatliv.
Där tar veckans avsnitt slut för dig som inte är Patreon. Men det är ju snabbt fixat. Du går in på patreon.com/snutsnack. För en kaffelatte eller en cappuccino i månaden så erbjuder jag dig 4 avsnitt helt reklamfria och en dag tidigare än alla andra får dem. Så det är ju självklart. Vi ses på Patreon. Ha det fint. Annars hörs vi nästa vecka. Hej så länge.